Sveriges Radio.
Försvaret av Sverige börjar numera utanför den svenska gränsen och kräver samarbete med andra NATO-länder. Och det här måste också journalister som bevakar den här frågan tänka på. Och det var vi på Gräns inbjudna att prata om tillsammans med andra nordiska journalistkollegor på Luleå Media Week. Och frågan var då, hur bra eller dåliga är vi journalister på att bevaka försvaret i allmänhet och försvaret på Nordkalotten i synnerhet? Samtalet leddes av Sveriges Radios Erik Blix.
Visst känns det skönt, Claes, att få en sån applåd innan man ens har gjort nytta?
Ja, jag bodde ju här på 90-talet och håller på Luleå Hockey, ska jag säga. Så att, fortsätt applådera.
Ögontjänare, smilfink. Claes, vi hakar på vad Silla sa där. Hur påverkas journalistiken av geopolitiken i norr och Sveriges och Finlands inträde i NATO? Bara alldeles nyss så gjorde ni ett helt gränsavsnitt om hur det skulle gestalta sig om det blir skarpt läge här uppe. Varför gjorde ni det avsnittet?
Det hände ju otroligt mycket här, och det är inte bara Sverige som satsar i Nordkalotten. Det är ju stor upprustning i Norge, och Finland satsar, och Ryssland har rustat upp väldigt mycket på Kolahalvön och kommer fortsätta att rusta upp mycket där när kriget i Ukraina tar slut. Och den stora grejen med NATO-medlemskapet är ju att det har blivit ett helt annat samarbete mellan Sverige och Norge och Finland nu. Nu har vi stora möjligheter att planera försvaret av Nordkalotten på ett annat sätt kanske än vad man har gjort tidigare. NATO går in här, och det innebär ju också att för Sverige så blir det inte bara försvara Sverige. Vi ska hjälpa Finland också, försvara Finland. Och ni har ju en Norrbottenbrigad på gång här uppe i Boden som antagligen kommer gå in i Finland och hjälpa till och stoppa ryssen så tidigt som möjligt.
Så det, men är det lite så att det gamla gränstänkandet är på väg att luckras upp här? Det är inte Sverige eller Norge eller Finland som ska försvaras, utan det är Nordkalotten.
Ja, men så är det ju. Det är ju, alltså, drömmen är väl att soldaterna ska kunna röra sig som renar över nationsgränserna och inte tänka som Sverige då har gjort väldigt mycket, tänka på vårt territorium. Utan man ska kunna hjälpas åt på ett annat sätt och tänka Nordkalotten som ett helt land. Och det blir ganska tydligt när man ser på kartan över Nordkalotten. Det ser lite ut som ett hästhuvud. Och då har vi Kolahalvön där som är själva, vad kallar man det för? Mulen och nosryggen på hästen. Det blir tydligt hur nära det är. Och där uppe har då Ryssland en stor del, större delen av sina kärnvapen och kärnvapenubåtarna. Det är det som ryssarna är nervösa för, att NATO ska vilja komma åt det där. Så därför vill de försvara det. Och så finns det en oro på NATO-sidan att Ryssland ska vilja ha en buffertzon in i finska Lappland och kanske skaffa sig inflytande eller ta över norska hamnar till exempel. Det är den oron som finns, och det är också därför som NATO-länderna rustar upp här. Och dessutom kommer den här regionen, om det skulle bli en väpnad konflikt, blir det ju en väldigt viktig region för transporter. Så att det är ju en svag punkt även för de nordiska länderna här, med hamnarna på den norska sidan och järnvägar och så på genom Sverige. Och Sverige har ju en stor logistisk uppgift om det skulle bli krig.
Så i det här som du säger nu, så finns det ju tusen anledningar att vara närvarande journalistiskt och bevaka allting som händer här. Och rätta mig om jag har fel, men de senaste åren har väl kanske de här frågorna, åtminstone på nationell nivå, varit lite underbevakade, eller?
Ja, det kan man ju säga. Alltså, den här långa perioden med nedrustning har ju även påverkat journalistiken. Men idag så satsar vi över 10% av statsbudgeten går till försvaret. Och man kan väl säga att även svensk journalistik satsar ju hårt. Det ser man ju. Det anställs ju försvarsreportrar på alla de stora medierna, och Sveriges Radio satsar också på försvarsfrågor. Våran poddgräns är ett sånt exempel. Så att det pågår en satsning. Men det är också så att det är väldigt mycket den här folkbildande, berättande journalistiken som får utrymme. Ja. Men den här mer kritiskt granskande journalistiken av försvarsfrågorna, den tycker jag inte riktigt har kommit i kappen. Utan,
och det kanske har sina rutiga och randiga skäl. För vilka problem är det med att vara en kritisk granskande journalist när man ska granska försvaret, ja, militären, ja, frågor som är sekretessbelagd?
Just den här typen av granskande journalistik är ju oerhört svår. Och just det här med sekretessen är ju en sån här sak som Försvarsmakten naturligtvis måste följa, och det är jätteviktigt. Men det känns ibland också som det är en sån här sak som man tar till när det kommer de här känsliga frågorna. Jag vet inte om jag ska ta ett exempel.
Jag menar, det tycker jag.
Det finns ju, alltså, när vi gör den här podden så är vi ofta, vi lyder ofta försvaret.
Men ni är en beskrivande podd framförallt.
Ja, vi är en beskrivande podd. Och då lyder man ju försvaret om de säger att det här är sekretess. Men sen i efterhand kan man känna att det skaver lite. Vi hade gjort ett avsnitt om ubåtar. Och jag var nere på varvet i Karlskrona och besökte. Och så såg jag gamla bilder på det här ubåtsbygget. Och så var jag där och fick se hur det såg ut idag. Och så kände jag att det händer inte så mycket. Det ser ungefär likadant ut som det gjorde på de här bilderna för 2 år sedan. Och så när jag bollade med dem jag hade intervjuat och sa att vi ska nämna det här, då tog de upp sekretesskortet och sa att nej, det vill vi inte att du ska berätta, för det kan avslöja saker om hur ett ubåtsbygge går till. Och så jag tog ju bort det där ur manuset. Och sen så några månader senare går de ut med att hela bygget är försenat. Och sen har de gått ut igen och sagt att det är jätteförsenat och kommer bli dubbelt så dyrt som det var tänkt från början. Och då funderar man ju på om det där inte var det som vi brukar kalla för pinsamhetssekretess. Ja. Att man liksom tar till det här sekretesskortet bara för att men det där känns jobbigt.
Så det är lite grann en ny situation både för journalistiken och för naturligtvis då, ja, försvaret och de som agerar på den sidan. Att nu måste man hitta ett rimligt sätt att berätta om de stora förändringar som sker, ja, här, utifrån det geopolitiska läget. Är det svårt annars att hitta lokala vinklar på geopolitiken i norr? Det ska ju naturligtvis vår panel få svara på så småningom här, men vad tycker du?
Nej, men jag tycker vi utgår ofta ifrån de lokala vinklarna när vi hittar ämnen till podden. Och det är ju, jag tycker att det är det som är det viktigaste också, att man vill ju ha de här konkreta exemplen. För vi pratar otroligt mycket om så här brett och generellt om säkerhetsläget och att det är så tufft och så. Men de här exemplen vill man ju ha. Vad är hybridkrigföring? Hur yttrar det sig? Vad kan vi bevisa? Och den finns ju på lokal nivå. Dessutom finns ju det här kanske missnöjet som jag pratade om, som delvis finns inom Försvarsmakten. Det finns ju framförallt på lägre nivå bland officerare och lägre rankade befäl och så. Och det får man ju på lokal nivå om man checkar lunch med officerare. Ja. Och man kanske har någon hemma till och med.
Men du, någonting som vi kommer att nämna flera gånger här idag, det är FLF. Mm. Vad är det för något?
Ja, men det är
det kanske alla vet här i lokalen. Vad är FLF? Såklart. Hand upp alla som vet. Det här var ingen som visste. Då får Claes berätta.
Ja, men FLF är de här frontstyrkorna kallas. Det finns i alla NATO-länder som har gräns mot Ryssland eller som ligger vid NATOs östra flank.
Forward Land Forces.
Ja, och vi kallar dem ju frontstyrkor, för Forward Land Forces känns ju jättejobbigt att säga i radio. Men de här frontstyrkorna, där är det ju ofta ett land som för befälet. Och Sverige finns ju redan i Lettland, där vi bara är underhuggare och har skickat en bataljon. Men i Finland så ska vi leda de här frontstyrkorna. Det är vår första huvuduppgift. Och till att börja med ska det byggas upp en stab i Finland med officerare, svenska officerare. Och skillnaden på de här frontstyrkorna i Finland jämfört med hur det ser ut i alla andra länder är att den här bataljonen kommer inte vara på plats, utan de kommer ju hänga i sina hemländer. Utan det är bara ledningsgruppen som är på plats, utan frontstyrkan kommer till stor del vara i Boden antagligen och i Sverige. Och sen är det inte riktigt klart vilka andra länder som kommer vara med, men Norge kommer ju garanterat.
Jag hör ju redan här att här måste det finnas massor att berätta. Hur byggs den upp? Hur kommer det att fungera? Hur vana är de här tre länderna vid att enas under en och samma hatt, under svensk ledning, med den här konstruktionen? Så det måste ju finnas hur mycket som helst att berätta.
Ja, och man kan ju säga en grej om, jag menar, det vet ju ni som bor här uppe, men de som lyssnar hemma kanske inte känner till, men det är ju, jag menar, det här är ju ett jätteområde, Nordkalotten. Det bor 1 miljon människor här. Det är ju till stor del ödemark och ett vinterlandskap. Det är tufft att kriga här. Så att det här är ingenting man kan komma på i sista stund. Att nu skickar vi soldater till Nordkalotten. Utan det här måste vara förberett i förväg. Ja.
Och det är utifrån det poddavsnittet som ni gjorde, som jag har refererat till, som jag tycker ni ska lyssna på. Där diskuterar ni just mycket hur bra är de här tre länderna på att tänka strategiskt, militärt, samarbetsmässigt utifrån sin historia.
Det kommer vi nog märka här när panelen kommer upp, att det är liksom, det kulturellt så är det ganska stora skillnader mellan Norge, Sverige och Finland när vi tänker försvar och vad vi har för inställning till Ryssland. Och det kommer bli en av de viktigaste sakerna, tycker jag, för journalistiken, att också tänka utanför landsgränserna. Vi ska ofta ha Sverigevinkeln, men Sverigevinkeln numera när vi är med i NATO, det innebär också att vi ska rapportera om vad som händer i Finland och vad som händer i Norge. Och där är vi nog, har vi nog en bit kvar innan vi är på plats med det.
Mm. Du, Ryssland är ju ganska upptaget av Ukraina-kriget. Mm. Det talar man ju ofta om. Vad skulle de hit i Nordkalotten att göra?
Ja, men redan så, det här är ett av de få ställena, Kolahalvön, där de har mycket militär personal. Trots att det pågår ett krig i Ukraina så är de ju redan jämbördiga med vad NATO är på Nordkalotten. Så att, på så sätt så finns de redan där. Och om man tittar på vad som hände före kriget i Ukraina så var det ju en kraftfull upprustning där. Och den tror ju de flesta bedömarna att den kommer ta fart igen. Och det beror ju just på att man har sina kärnvapen där uppe. Så att det här är ett av de första ställena som ryssarna kommer rusta upp på. Och det är dessutom så att alltid, om det blir en konflikt, om det skulle bli en konflikt mellan NATO och Ryssland, en väpnad konflikt, då kan man vara ganska säker på att Nordkalotten kommer dras in, just för att Ryssland har sina kärnvapen där uppe. Och det är det första de kommer vilja säkra.
Ja. Claes, tack så mycket. Och behåll din mikrofon, för vi vill säkert blanda in dig i den följande diskussionen. En applåd för Claes här så länge. Tack.
Heja Luleå.
Och dags nu att bena lite grann i de här frågorna med panelen. Vi har här idag Armi Rosu som är kanalchef på P4 Norrbotten och Mänratso på Sveriges Radio. Vi har Marie Berglund, chefredaktör för Piteå-tidningen. Thomas Nilsen är redaktör för The Barents Observer och Ulrika Lövdal är chef på Yle Nyheter i Österbotten. Alla hjärtligt välkomna upp på scenen till publikens enorma bifall. Ja, varsågoda att ta plats vid bordet. Får ni plats vid bordet? Ja, det gör ni. Vad fint. Då tänkte jag att vi skulle börja med att ni reagerar lite grann på det här med vad som är utmaningen egentligen med att berätta om de här viktiga frågorna. Hur fungerar det att hitta relevanta, bra vinklar på de här ämnena? Ska vi börja med Piteå-tidningen kanske?
Ja, men jag skulle säga att det finns jättemånga utmaningar på olika sätt. Dels så tror jag att vi på samma sätt som många andra media i Sverige har underbevakat frågorna under liksom tiden för nedrustning och när vi tänkte att allt var frid och fröjd. Så att vi kanske saknar en del tipsare och upparbetade källor som ni pratade om tidigare. Men sen så ser vi också att frågan är ganska långt ifrån våra läsare i Piteå Älvdal. Vi behöver, när vi skriver om sådana ämnen så behöver vi nyhetsvärdera på samma sätt som vi gör med allt annat. Alltså, finns det många som påverkas? Finns det en pågående konflikt? Ja, men de klassiska, finns det något som sticker ut? Något uppseendeväckande? Ja. Och tidigare i veckan så skrev vi om att K4 i Arvidsjaur som bygger ut för fullt vill mer än fördubbla sitt övningsområde. Mm. Och att börja informera markägare om det.
Och där har vi ett klockrent exempel på en vinkel som är ju naturligtvis intressant regionalt, men också nationellt.
Ja, precis. För man säger ju att i det som vi hörde tidigare från Claes att Norrbotten kommer att bli en nod. Och där pratar man om att Arvidsjaur kommer att bli en väldigt stor sambandscentral för just transport och logistik. Så att det är ju en brännande fråga. Men Och vi ser att det kommer vara flera samebyar som påverkas. Man undrar hur det kommer att gå med jakt- och fiskerättigheterna till exempel i området. Så det påverkar ju också lokalbefolkningen från och med nu och framöver innan man vet hur det kommer att se ut. Men vi ser också att intresset från våra läsare är inte jättestort, även om vi har en sån tydlig vinkel.
Mm. Claes nämnde ju då det intressanta begreppet pinsamhetssekretess. Är det någonting ni har stött på?
Jag kan inte ge något exakt exempel på det, men vi ser ju att det är väldigt svårt att få bara bekräftat vissa saker när vi skriver om fastigheter som till en har varit kända. Vi har till exempel ett datacenter som heter Fort Lax i byn där jag bor, som har varit Försvarsmaktens, som sen blev privat, där man både liksom började med det här med datalagring och också hade en kåta och event, alltså där allmänheten hade tillträde. Nu är den tillbaka i Försvarsmaktens ägo med ganska hög bevakning, men det är en sån fråga som man inte vill prata om, trots att det rör ett fastighetsköp då.
Ulrika Lövdal, vi pratade lite grann om kulturskillnader. Nu är det ju en bit ner till Österbotten där du är verksam, så det är inte riktigt ditt område det här. Men ser du det från ett finsk nationellt perspektiv? Hur intresserade är era lyssnare av de här frågorna och tittare?
Ja, det finns ju ett stort intresse naturligtvis. Och i Finland så lever vi väl i ett sånt här säkerhetsnarrativ. Vilket betyder att de flesta tycker att det är bra med ett starkt försvar på grund av vår historia. Det finns inte kanske en kritisk debatt på samma sätt som i Sverige. Men vi märker naturligtvis av det här med också det geopolitiska läget just nu hos oss också. Till exempel finns det ett större intresse för beredskap i samhället, krisberedskap. Och sen så har vi fler militära övningar i vårt land. Så till exempel därifrån jag kommer så hade vi i september en stor flygvapenövning. Det var i hela västra Finland och det var liksom Sverige, Danmark, Finland. Det var 50 jaktplan som var med där och det var också styrkor då från Sverige och Danmark. Alltså också JAS Gripen utöver då våra Hornet.
Hur bevakar ni det? Kan ni berätta vad som helst
precis,
om de där övningarna?
Det är ju det då. Vi bevakar det på det sättet att vi berättar vad som händer. Varför kommer du att se jaktplan i luften över dig just nu de här dagarna, och man använder också civila flygplatser. Vår flygplats i Vasa där jag kommer ifrån, men till exempel också flygplatsen här i Luleå va, användes för den här övningen. Och då berättar vi för folk hur det påverkar dem, men vi ställde inte den kritiska frågan att är det här nödvändigt? Varför övar ni med jaktplan och varför köper Finland 64 stycken F-35 år från USA?
Utan det blir mer kanske av en rapporterande,
ja, det blir
inte
mer
så mycket av den granskande
aspekten. Det är inte det kritiska ifrågasättande som man kanske borde göra. Men ja, så vi har, precis som Claes Aronsson sa, så har vi en hel del kanske att jobba med där också, ja, hos oss.
Finns det på förhand liksom restriktioner eller gränser som man sätter för vad man kan berätta om?
Det är svårt att säga. Alltså det är ganska sällan den frågan uppstår hos oss. Jag frågar faktiskt vår svenska YLEs etiska chef att har du fått den här frågan nu de senaste åren att finns det saker som vi vill rapportera om som kan äventyra rikets säkerhet? Och han sa att han har aldrig fått den frågan. Så att...
Ja, okej. Okay. Det kanske är lite talande i sig, skulle man kunna tänka sig. Hörrni, jag går till Armi Rosu som är kanalchef här på P4 Norrbotten och Sveriges Radio. Blir regionala nyheter mer nationella nu i och med det geopolitiska läget?
Ja, men det skulle jag vilja säga. Och det har ju att göra med att, ja, apropå varför vi står här, att Norrbotten har hamnat i fokus för det här läget. Och då finns det också ett riksintresse för det. Och när det gäller rent lokala perspektiv, ja, men då handlar det ju mer om att vi berättar just om det här, hur övningar påverkar människor. Då är det mer lokalt. Men eftersom att det ju till exempel är så att vi har haft norrbottniska militärer som har varit med och skyddat luftvärnet eller luftutrymmet i öster, runt Östersjön, så blir det per automatik både lokalt och riks.
Ja, Vad skulle du säga är den största utmaningen? Vi ställer ju frågan här, hur klarar journalistiken att beskriva det här läget? Ge mig ett betyg, bra eller dåligt?
Jag ska inte ge oss betyget. Nej, men
nej,
så
inte,
här.
Ni får inte ge dig själv något betyg, men du försöker se ett helikopterperspektiv.
Så här, jag tyckte Claes var så bra inne på det där. Det här är ju, det är ju bara för något år sedan så pratade vi nästan ingenting om att det faktiskt är typ 40 mil till Kolahalvön. Att det finns anläggningar i Norrbotten som är viktiga att försvara, typ elförsörjning, gruvor och så vidare. Det är ett helt nytt område och ja, men ni vet, liksom, nu är det nya saker som händer inom försvaret. Och då får vi faktiskt göra samma fotarbete som vi gör med all annan journalistik. Att faktiskt berätta om det vi kan berätta. Och på det viset lära oss mer och skapa ett nätverk. För det kan jag säga, det har inte vi haft i alla fall.
Och en sak som du nämnde för mig när vi pratade inför det här är att tidigare så har man till exempel inte kunnat anlägga vägar i väst-östlig riktning i det här området. I och med NATO-inträdet så händer det saker med infrastrukturen. Det kan ni berätta om.
Ja, men absolut. Och nu ska ju vägar byggas. Det satsas ju en del av NATO-pengarna som Sverige till exempel betalar ska ju gå till infrastruktur. Och det är helt liksom annat tänk. Och det berör i högsta grad vårt område. Mm. Så det försöker vi ju bevaka och hålla koll på. Och det som du också sa om övningar, det har ju bara blivit mer och mer. Och det påverkar ju lokalsamhället. Ja. Ibland så går det inte så bra med övningarna och då berättar vi om det. Det är liksom lämnas skräp.
Men den där djupgående, grävande, kritiskt granskande journalistiken som Claes tycker att det kanske inte finns lika mycket utav. Håller du med honom om det?
Nej, det är alldeles för lite sånt.
Det är för lite, ja.
Ja, vi ställer ju massa frågor. Till exempel om exakt hur många militärer som det ska utökas i Norrbotten. Jag kan säga att vi har inte det exakta svaret.
Nej. Hur fungerar det att som public service eventuellt vara kritisk mot den svenska militären, undrar en begåvad frågeställare.
Jag tycker inte alls det är något problem. Public service, vi har ju ett uppdrag att rapportera om det som händer, det som påverkar människor oavsett om det är fred eller krig. Och vi har ett uppdrag att ägna oss oberoende journalistik, kritiskt granska. Så det ser jag inte alls något problem. Det är ju...
Problemet är att få svar, eller?
Problemet är att få svar och det är klart att den frågan som Claes också var inne på ställs att det är hemliga uppgifter. Vi är ju inte... Sveriges Radio 100 år. Vi har inte rapporterat när Sverige har varit i krig, så vi kan inte exakt i detalj säga liksom hur det kommer att se ut. Men vårt uppdrag är absolut att helt oberoende rapportera om det som har hänt.
Ja. En som har lång erfarenhet av att rapportera om Nordkalotten, det är Thomas Nilsen som vi har här, redaktör för The Barents Observer. Vad är The Barents Observer för någonting?
The Barents Observer är en internationell nettidning som är baserad cirka 10 minuters körtur från gränsen till Ryssland, Kolahalvön i Kirkenes i Nord-Norge. Vi publicerar på engelsk. Ja. Och så är vi enaste nettidning i Norge som publicerar också på russisk för läsare i Ryssland.
Och där har du varit redaktör sedan 2009.
Ja.
Ja. Hur har utvecklingen varit från det du började som redaktör till idag? Ganska dramatisk.
Ja, det är två helt olika planeter. I 2009 så var det peace and love, business och balalaika.
Ja.
Idag så är vi som journalister statens fiende. Vi är kriminell. Vi har en liten redaktion bestående av 6 journalister. Och 3 av dem har nu kriminalsaker gående mot sig, inkluderat att vår yngste journalist, en 22 år gammal dame, är tilltalt för terrorism. 10 års straff som minimum. Men hon befinner sig heldigvis i Norge, så det kommer inte att ske. Men det är väldigt, väldigt vanskligt att driva journalistik idag överför ett land.
Och Ryssland har rent av försökt förmå den norska staten att släcka ner The Barents Observer.
Ja, det ryska underrättelsetjänsten FSB bad norska myndigheter och norsk politi om att stänga ner Barents Observer första gången i 2014, alltså för 11 år sedan. Och sedan det så har vi hadde en kamp. Vi blokkert i Russland, så vi må komme oss forbi sensurmur. Vi en kriminell organisasjon, så vi ikke har lov til å intervjue folk i Russland. Våre intervjuobjekter kan få opp til 6 års fengsel hvis de snakker med oss. Så journalistikk i dag et av de største hoten mot Kreml.
Får ni ändå folk att snacka med trots fängelsehotet?
Ja, och så i sent igår kväll så störtade ett rysk jagerfly i Karelen rätt söder för Petrozavodsk. Och hade ett jagerfly styrtat här i Sverige eller i Norge eller i Finland så hade ju det varit stora överskrifter och första uppslag på etermedia med en gång. Igår kväll i Ryssland helt stilla. Ingenting i russisk media i det hele tatt. Så da må jo vi som journalister må jo vi begynne å se etter hvor får vi kilder ifra. Og grunnen til at det så her er fordi at man har ikke lov å rapportere om tap av militært materiell i dagens Russland før informasjonen er offisiell ifra enten forsvarsministeriet eller et av de formelle nyhetsbyråene, TASS, Interfax og så videre. Mm. Så vi må begynne å lete da på telegramkanaler, bloggere, underrettelsestjenesten og så videre. Og dermed så kan vi også som et utenlandsk medium sitte helt nord i Norge og være en av de første nyhetsmediene som publiserer informasjon om det her på russisk forelesere i Russland at to av deres piloter omkom i går kveld.
Ja.
Det är mycket speciellt.
Det är inte det enda exemplet på när ni har varit tidigt ute med att rapportera om någonting. Jag vet att du drog ett exempel för mig när ni var 3-4 timmar före Reuters med någon nyhet.
Ja, alltså inte sant, vi hade ju inledning här så den anspänta säkerhetspolitiska situationen och det vi måste huska på det är att för första gången på 81 år så har vi krig norr om polarcirkeln.
Ja.
1. juni i år, Operation Spiderweb som ukrainsk underrättelsetjänst drog igång med dronangrepp mot russiska flygplatser. Och det största angreppet var mot Olenaja-basen som ligger 200 kilometer öst av Kirkenes där vi sitter på Kolahalvøya. Mm. Det var 4 fly, strategiska bombefly som blev helt utbombade. Det kunde vi se för att vi har varit och rest i området. Så geolokalisering av militära baser på Kolahalvøya är vår specialitet.
Ulrika, hur ser det ut i Finland sen NATO-inträdet? Hur har intresset för militära frågor och kanske specifikt då relationen till Ryssland påverkas? I Finland har man ju alltid haft nära till Ryssland och kanske haft en annan typ av relation och beredskap än vad vi har i Norge och Sverige.
Ja, om du tänker vår reaktion till Ryssland så är ju förtroendet historiskt lågt. Ja. I fjol var det en undersökning som visade att 90% av Finlands befolkning ser Ryssland som ett hot och som en farlig granne.
Ja.
Så naturligtvis finns det då just som jag sa tidigare, det finns liksom en stark medvetenhet om att vi har vår långa gräns, 1340 kilometer till Ryssland. Och därför så finns det också en väldigt positiv inställning till NATO-medlemskapet och också kanske inte hemskt mycket kritik emot att vi satsar på försvaret. För att Finland har ju ökat sina försvarsutgifter mycket med 30%. Vår försvarsbudget ökat sedan 2022 till idag.
Innebär det att det automatiskt blir svårare för journalistiken att vara kritisk mot försvaret?
Vi borde ju vara kritiska, verkligen. Ja. Vi borde ju ställa de rätta frågorna. Och viktigt är ju att vi ställer frågor även om vi inte får svar. Det tycker jag man kan understryka. Mm. Men naturligtvis är det inte så lätt. Vi på Svenska Yle intervjuade en forskare i våras som sa att man blir kanske lite dumförklarad i Finland. Man verkar lite naiv om man ifrågasätter. Alltså i den allmänna debatten, diskussionen.
Då är man en nyttig idiot för
fienden.
Ja.
Sen hade vi ju då några decennier då vi hade mycket handel med Ryssland. Det var lugnt och man var kanske lite naiv då på sätt och vis. Men sen då kom ju Ukraina och då blev attityden en annan.
Mm. Hur gör man då som The Barents Observer för att vara en pålitlig källa till information för det ryska folket som ni har kunnat vara tidigare då när ni kunde prata och där folk kunde prata obehindrat med er? Hur når ni fram med budskap som strider mot den officiellt erkända sanningen undrar någon?
Ja, altså, vi er jo nødt til å bruke andre publiseringsplattformer enn web. Så vi publiserer på podcast. Alle våre russiske nyheter går ut som podcast. Det går via Telegram-kanaler, som har blitt meget stor i Russland etter 2022. Vi sender gode gammeldags newsletter på e-post, og så får vi republisert via mange andre sosiale mediekanaler. Så vi har fortsatt tusenvis av lesere innad i Russland. Fordi befolkningen, publikum, vil jo ha nyheter, selv om myndighetene ikke vil gjøre det tilgjengelig. Og så er det veldig, veldig mange i Russland som bruker VPN.
Ja. Men ni er jo da en nettidning, og beroende av at nätet funkar. Har ni någon backup om nätet släcks ner?
Ja, det har vi. Og det her er ikke noe teoretisk tanke. Altså, det er en reell fare i dagens situation for at Russland stenger internettet, så at vi får et Nordkorea på steroider. Det her har de øvd på. Her tidligere i uka så stengte de ned nettet i Voronezh, og de har også testet nedstenging i Arkhangelsk. Vår plan B tidligere var jo å bruke Starlink. Etter at Elon Musk turned crazy, så har vi lagt bort den planen. Men vi har radiosendere som vi kan benytte, både på FM-nettet inn mot Kolaløya, men også på langbølge som fra Nordkolotten, som gjør at vi kan switche over fra studio og nå i alle fall hele europeisk del fra Kirkenes til Uralbergen.
Mm. Ja. Armi, ni har jo med en radio også.
Absolut.
Som bevakar gränsen, Tornedalen, den finska sidan. Och om vi tittar lite grann på historien här, vi var ju inne lite grann på vilket historisk relation man har till Nordkalottenområdet och till våra grannar där. Här finns det ju människor som minns hur det var då det verkligen var krig i det här området.
Berätta. Nej, men jag tror, när jag har tänkt på det här, så tror jag att det är kanske det som är den främsta orsaken till att våra lyssnare är så intresserade av det här. För det blir en flashback för många. Vi har till exempel med en radios hjälp pratat med Ebba, som är 100 år gammal, bor i byn Kuivakangas, som minns när det blev fred för 80 år sedan. Hon var ju också med och såg när tyskarna brände finska Tornedalen, och det är många andra människor som berättar såna saker. Pajala blev bombat 1940 av misstag av ryssarna, säger de. Och det är ju också så att det har kommit väldigt, väldigt många flyktingar från Finland till Sverige. Det är barn till de här flyktingarna. Har man en gång levt i krig eller nära kriget, så glömmer man inte historien. Och vi pratade med Thomas här just innan, alltså det är inte så jättelänge sedan, om man backar bandet, då hade Pajala massvis med värnorter i Ryssland, och det är ju helt omöjligt idag. Så det blir på det mänskliga planet, så blir det dels liksom en sorg, en frustration, men också så kommer man att tänka på hur det faktiskt var. Norrbotten var ju, ja, inte minst Haparanda-Torne, som vi fortfarande idag, människor som bor där, benämner som världens fredligaste gräns. Den var ju väldigt central under andra världskriget. Mm. Så att det som gör att i alla fall våra lyssnare är intresserade av de här frågorna. Och det finns väldigt mycket berättelser. Och det är hemskt att säga, men jag tror faktiskt inte de här berättelserna hade blivit berättade om inte det här nu hade hänt.
Kan jag inflika här kanske att det som du berättar nu, det har ju jag och de flesta andra finländare, vi har vuxit upp med det där. Mm. Det var en tid då man hade liksom kanske normala relationer till Ryssland, men på grund av de här berättelserna, anekdoterna man har vuxit upp med, så var det väldigt lätt att falla tillbaks i den här misstron. Jag kan också berätta, jag kommer från en liten by, och alltid då man åkte till stan med min mormor, så då vi passerade ett visst hus, så berättade hon om hon på 40-talet var på väg med cykel till stan, och då kom bombplanen, och hon var liksom där ensam ung kvinna på en cykel, och bombplanen kommer in över Vasa, och då kommer en kvinna utspringande från huset och säger kom in och sök skydd, och så sökte de skydd i källaren. Och jag tänker fortfarande på den historien då jag kör förbi det här huset som fortfarande står kvar. Så det är ju de anekdoter och historier vi har vuxit upp med.
Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om nyttiga idioter. Jag tänkte jag skulle göra mig själv till en nyttig idiot här. Nu råder det ju en stor enighet om att det är viktigt att bevaka det här utifrån det geopolitiska läget, Rysslands aktiviteter, den ökade krigsrisken och så vidare. Men vad händer då med frågor som rör fred, som rör upprustning, nedrustning och så vidare? Har folk tappat intresset för det? Har vi alla blivit överens om att nej, men nu är det nog väldigt viktigt att vi rustar för krig?
Jag hoppas att folk inte har tappat intresset för det, och det tror jag inte. Och jag tycker det är jätteviktigt att vi inte berättar om det här med att skrämma för mycket, utan att vi hittar konstruktiva vinklar, att vi faktiskt ger folk hopp, och att samarbetet mellan Sverige och Finland blir ännu bättre än vad den har varit till exempel vid gränsen Haparanda-Torne. Mm. Det är ju bra, därför att vi försöker på P4 Norrbotten och med en radio så ofta som möjligt hitta saker, konstruktiva saker där vi kan berätta det här har man lyckats bra i Finland, så här gör vi i Sverige, eller tvärtom. Ja. Och Norge bevakar vi för dåligt, säger jag rakt ut. Ja. Men det är samma sak där.
Thomas Nilsson håller med här. Han nickar, vi är alldeles för dåliga på att bevaka Norge.
Ja, men jag tror att en väldigt viktig lärdom i dagens säkerhetspolitiska situation är att vi som journalister i Nord-Norge, i Nord-Sverige, i Nord-Finland, att vi lär oss att samarbeta mycket bättre. Utväxla information.
På samma sätt som militärerna måste samarbeta nu i den här FLF-styrkan till exempel och lära sig varandras kulturer och åsiktsinriktningar.
Precis.
Claes, Gräns har ju kallats för krigshetsarpodden.
Ja. Vi kanske förtjänar det ibland. Nej, men det blir så när man gör en podd som handlar om hoten mot Sverige, att det är de vinklarna som tas fram. Och vi känner väl också att, jag vet till exempel en sån sak bara som att när vi ska rapportera om, den kritik vi får till podden, det är ju från människor som vill ha en total nedrustning och att vi ska sluta skicka vapen till Ukraina. Det är ungefär det är väldigt få av den stora massan i Sverige som kritiserar oss. Där är det istället en ganska stor hejaklack. Man tycker att de här frågorna är viktiga, och det kanske är extra viktigt då för de som lyssnar på våran podd. Så att det är svårt att ta sig an de här frågorna om fred i det här läget.
Mm. Du var inne på det, Thomas. Hur kan journalistiken och journalisterna bli bättre på att samarbeta kring information i det här läget där det ibland är väldigt svårt att få fram den?
Ja, det var ju lite snack här i starten om att det kan vara vanskeligt att få ut säkerhetsbelagt information, att försvar och militär inte beständigt vill ge information till journalister. Ett väldigt viktigt tips som jag har att ge alla mina kollegor i Sverige och Finland och också i Norge. När jag ringer till det militära huvudkvarteret i Norge och ber om information om en NATO-övelse eller ett eller annat, så säger de nej, Thomas, det går inte. Det är inte idag. Nej, det är så. Ja, men då ringer jag till Rovaniemi och så spör jag där. Och ofta får jag svar på militärkommandon i Rovaniemi. Eller så kan jag ringa till Kallax. Eller så ringer jag till Brødsum i NATO eller till Nordfolk eller något sånt. Och Sverige och Finland är ju nya medlemmar i NATO. Så jag upplever att de har en mycket större intresse för att vara öppen med journalister. Särskilt utländska journalister från Norge. Så jag får stort sett så får jag svar, enten i Sverige, Norge, Finland.
Om man bara envisar så ringer runt ordentligt. Ja. Läser ni The Barents Observer allihopa, ni representanter för de andra?
Absolut.
Ja. Delar ni information med varandra? Brukar ni ringa till varandra och prata om grejer som ni har på gång?
Svar ja.
Och det är Thomas mest som får ge information.
Ja, men vi är en väldigt, väldigt viktig redaktion för att vi har både norska och ryska journalister. Och jag menar att i den vanskliga situation som är mellan NATO och Ryssland idag, så är det att samarbeta med ryska journalister i exil är väldigt, väldigt viktigt. Och de vi har här på Nordkalotten, de sitter hos Barents Observer i Kirkenes. De som vi har i Baltikum är också otroligt viktiga. Nova Gazeta i Europa, Medusa och alla de här otroligt viktiga ryska exilredaktionerna som vill ha en annan framtid för landet sitt.
Claes och Armi, hur samarbetar internt inom SR för att få en tydligare koppling till exempel mellan Gräns och Norrbotten? Nu har du varit här i några dagar, vet jag. Mm. Har ni fördjupat samarbetet?
Ja, men vi snor ju väldigt mycket från våra... Det är ju fantastiskt att vi har lokala radiostationer i hela landet och framförallt kanske här uppe där frågan är så het. Så att vi snor ju mycket idéer och vi ser ju vad ni har jobbat med. Men i avsnittet om Nordkalotten så tog vi väldigt mycket information från P4 Norrbotten också. Så att från vårt perspektiv, det kanske är lite som du med Thomas då, att jag snor från dig. Men ni är inte så stor nytta av oss.
Får jag ställa en fråga till dig, Claes, också till Armin. Brukar ni samarbeta med journalister i Finland?
Ja.
Ja.
Ja. Mm. Till sist då, för nu har vi 5 minuter knappt kvar på den här diskussionen. På vilket sätt, lyft fram ett sätt som skulle förbättra bevakningen och journalistiken av de här viktiga frågorna här i den här regionen. Thomas, du hade lite tips förut hur man kan göra om man inte får rätt information på första ringsignalen.
Nej, men låt oss ta Media Week 2026 och gjort ett Nordkalott medieseminarium här i Luleå. Det har varit en bra ting att få fler journalister att mötas i lag.
Dela erfarenheter och information. Ulrika.
På säkerhetspolitiska frågor.
Ja.
Ja, jag tänker den idé jag fick nu är att vi kunde ju samarbeta ännu mer här över Botniska viken journalister kring de här frågorna.
Ja.
Absolut. Samarbete är, det blir alltid mycket lättare om man blir klokare. Och också att vi själv faktiskt gör det där fotarbetet ännu mera som jag pratade om. Att man måste börja någonstans för att man ska skapa det där nätverket för att komma in på de djupare sakerna. Sen är det, alltså jag tror att det är väldigt mycket mänskliga berättelser som gör att det här intresserar människor, och det gör också att det ökar intresset ytterligare.
Marie, vad tänker du kring vad kan bli bättre?
Nej,
allting
men,
kanske.
Ja, nej, men samma saker. Jag tänker också att ju mer vi bevakar frågan, desto mer upparbetade källor får vi, och ju fler människor vi träffar som delar med sig av sina åsikter och historier, desto mer idéer får vi vidare. Alltså det blir ju som att det liksom börjar rulla lite grann av sig själv. Men sen tror jag också att PT är ju med i NTM-koncernen, och vi har ju kollegor från Kiruna ner till Gotland som också är liksom ett nav för den här frågan, och att vi också tillsammans förstår att vi kommer att ställas inför beslut som utgivare som vi aldrig har stått i under liksom tiden vi har varit verksamma, och att det finns jättemycket frågor att diskutera. Sen är det svårt att förutse allt, men man måste starta en diskussion för att vara beredd den dagen det kommer, för då kanske heller kommunikationskanalerna kommer att vara avskurna. Så.
Jag tänker att ett första steg kanske är att sluta att betrakta Nordkalotten som en isolerad liten kalott här uppe som inte hänger ihop med något annat, utan att se det i ett stort sammanhang, därför att det hänger ihop ända ner till Ukraina, som vi har konstaterat i den här diskussionen. Och då blir det ju helt plötsligt ett annat perspektiv. Det som händer här, det är internationellt och nationellt intressant. Hörrni, och tack så mycket för era inspel i publiken. Vi har fortfarande någon liten minut kvar. Vad står högst på din önskelista, Thomas, för din verksamhet och för The Barents Observer närmaste tiden?
Putin tillhag.
Ja.
Slut på krigen i Ukraina. Nej, alltså, helt seriöst, alltså, du har helt rätt. Det är en mycket nära sammanhang mellan den säkerhetspolitiska situationen här i norr och det som sker i Ukraina. Så hvis vi kunde ha klart att laga ett journalistnätverk från Barents hav i norr langs hela gränsen med Finland, Baltikum, Polen och till Ukraina, av mediehus som samarbetar för att få ut information från Ryssland och för att kunna bryta censurmuren in till Ryssland, så är det den viktigaste samfundsuppdraget vi har som journalister.
Tack så mycket hela panelen. Tack Claes Aronsson som var med oss inledningsvis.
Det här avsnittet av Gräns spelades in 14 november 2025 och släpptes den 17 november.